För en dryg månad sen så började jag med ett nytt grepp i den här podden då jag låser upp tidigare Podme-exklusiva avsnitt för allmänheten att lyssna på. Alltså, avsnitt som tidigare har varit låsta för många att lyssna på blir nu helt enkelt tillgängliga för alla att lyssna på. Och vi släppte upp Isabella Löwengrip för en dryg månad sen och idag ska vi släppa upp Katrin Zytomierska. Ja, detta gör jag för att jag tycker så mycket om er och jag tycker att folk som inte har Podme också ska få lyssna på min podd då och då. Det är inte mer än rätt, helt enkelt. Men om det är så att ni ändå är sugna på att kliva in i Podme-världen, då kan ni göra det på en gång. Och de första 14 dagarna hos Podme är som bekant helt gratis. Och då är det ingen uppsägningstid, ingen lömsk dold bindningstid, inget sånt trams. Det är helt enkelt 14 dagar gratis där man kan testa på Podme för att se om det är någonting för er. Så jag tycker alla borde testa på Podme idag. Men innan ni gör det så kan ni faktiskt lyssna på detta avsnitt med Katrin som idag blir tillgängligt. Som idag blir tillgängligt för alla att lyssna på runt om i detta avlånga land. Jag heter Nemo Hedén på Instagram. Följ mig där, då blir jag mycket glad. Ni kan också mejla mig på nemohedén@gmail.com. Och den här podden klipps ju precis som vanligt av LL Experience AB som bland annat gör Göteborgs podden. Nu drar vi igång detta. Plats på scen för Katrin Zytomierska. Fast först en liten jingel.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Ja, välkommen tillbaka till Nemo möter en vän. Katrin Zytomierska.
Tackar, tackar. Hej! Så kul!
Ja, mysigt. Jag är tillbaka i ditt kök.
Ja, ja, men har du rekat ljudet och så eller?
Ja, men det går snabbt. Jag, du vet, jag är pro. Så, nu är det rätt åt båda håll. Perfekt.
Och det spelas in, för det har man ju varit med om. Du vet, första gången jag var med i Värvet. Nej, han spelade inte in. Alltså du vet den ångesten när han ringde mig dagen efter och bara, alltså Katrin, du kommer inte tro att det här är sant, men jag lyckades inte spela in vårat snack. Alltså jävla jobbigt. Fick jag åka ut igen, jag tyckte så synd om han, så jag gjorde det ju igen liksom. Men man blir ju inte glad alltså.
Nej. Och sen så är det så otroligt svårt att göra om podden, för man vet ju vad man har sagt, hur samtalet har liksom har gått till och vilka frågor som har varit.
Ja.
Alltså jag har ju varit med om det en gång också. Det var med skådisen Anders Ekborg.
Ja.
Och det var samma sak där. Jag var tvungen att mejla honom och bara så här, du Anders, jag är så ledsen, det blev ingen. Och han var också snäll och förstående. Ja. Och bara, men kom tillbaka så löser vi det imorgon. Problemet var att varenda fråga blev ju så här, att han typ sa, ja, som jag sa igår och så. Man bara, nej, du kan inte säga så. Ja, det var hemskt.
Ja, nej, det är inget bra.
Nej. Men hur blev det sen då, resultatet?
Bra, det blev jättebra.
Det blev bra.
Ja, men alltså jag levererar ju, det är klart att jag gör det. Det är inte så att man sitter och stönar och stankar, utan man laddar om och så kör man som att liksom man raderar det som har hänt.
Bra. Så bra. Men du, vi är ändå, nu börjar ändå slutet på sommaren närma sig.
Säg inte så där, men, snälla.
Okej, men du, när det här sänds.
Okej.
Ja, så vi säger så.
Okej.
Och jag tänker bara, den här sommaren då, hur mår du den här sommaren?
Otroligt bra.
Ja.
Otroligt bra.
Fan vad härligt.
Ja, och det är så sjukt för att jag har ju insett att jag är alltså att jag skiljer mig från vad ska jag säga, min målgrupp av människa, om man kan sätta sig själv i en målgrupp på det sättet. Alltså då tänker jag på liksom ålder, intressen, hur långt jag har kommit i min liksom jobbkarriär, förhållanden, allt det här. Så alltså jag tycker ju bara att livet blir bättre och bättre hela tiden. Jag har ju liksom inte alls landat i det livet som kanske de flesta 43-åringar som har fyra barn lever. Jag liksom, jag vet inte. Och jag tänker så här, min pappa är likadan. Min pappa har ju typ festat sig genom hela sitt liv. Han har alltid varit en partyprisse. Han har alltid uppskattat alltså det här liksom glatta livet.
Edvard Blom-livet.
Alltså jag vill absolut inte att du sitter här och jämför mig eller på något sätt nämner hans namn i samma mening som mitt namn.
Förlåt,
så det där får vi bara. Du behöver inte radera, men vi pratar inte mer. Jag totalt ignorerar att jag ens hörde
förlåt,
dig.
Förlåt. Ja. Vilken dålig start.
Det är okej. Okay, det är okej. Okay. Det är okej, men ja, nu går vi vidare.
Absolut, jag ber om ursäkt.
Så, ja, så det jag skulle säga var att jag har så jävla roligt. Alltså ja, jag har så kul. Jag har landat i mitt mitt dubbelliv liksom. Det som du också lever nu. Så det kan du ju relatera till. Att man är så här, man är superförälder. Och sen så när man inte har barnen, så alltså istället för att kanske, ja, jag vet inte, jag vill inte liksom förminska eller klanka ner på någon. Alla är vi olika, men jag älskar ju att festa och liksom, jag gör ju det. Och jag tror att jag kommer göra det. Alltså folk säger till mig dagligen så här, hur fan kan du fortfarande, alltså du vet, jag började festa på Stureplan när jag var 16. Då knatade jag runt där med falsk lägg på turbin. Alltså du vet det, alltså 16, ska vi se, alltså det är snart 30 år. Mm. Jag tröttnar aldrig. Alltså jag tycker att det är så roligt.
Men vad är det roliga då? Vad är det som gör att du vill tillbaka igen liksom, hela tiden?
Alltså jag tror att det är en kombination av att jag har medvetet och frivilligt tagit på mig väldigt mycket ansvar i mitt liv. Jag har aldrig nöjt mig med en trygg anställning, med en lön som kommer in på kontot varje månad, med liksom ett träningskort här, en bilpremie som är likadan varje månad. Alltså du vet, utan jag har ju liksom medvetet valt att starta företag. Ibland har det gått jättebra, ibland har det gått sämre, ibland har jag suttit i skiten, ibland har jag liksom tjänat massa pengar och bara garvat mig hela vägen till banken. Och så är det ju om man är den typen av människa som jag är. Jag är ju hög risk. Jag har ju inga jag mår inte dåligt av att känna så här, åh helvete, nu kan det ju verkligen, nu kan allting braka. Jag somnar på kvällen ändå. Jag har inte den liksom, jag har inte den oron och ängsligheten i mig, utan jag är en väldigt alltså nonchalant och bekymmersfri person. Jag tänker alltid att allt kommer ordna sig. Det finns liksom inga andra alternativ.
Men är det alltid bra då?
Nej, det är det ju inte. Det är det ju inte. Men för mig är det. För att jag trivs bra i det. Och jag tycker om spänning. Jag blir otroligt uttråkad när saker och ting är liksom samma allt för länge. Det är förmodligen därför jag aldrig lyckas att stanna kvar i en relation. För att jag blir så otroligt uttråkad när allting är likadant och samma varje dag. Och vakna i sängen med samma ansikte framför ögonen och stå och borsta tänderna med samma person bredvid mig. Och alltså det är inte för mig. Jag tycker att det är fantastiskt med de människorna som klarar det, som nöjer sig med det. Men jag nöjer mig liksom aldrig med saker i mitt liv. Jag nöjer mig inte med saker i mitt arbetsliv. Jag vill hela tiden mer, jag vill hela tiden större, jag vill hela tiden liksom öka. Och samma sak i mitt privatliv. Jag älskar att vara nyförälskad. Jag älskar att vara, leva ensam. Jag tycker att jag idag vid 43 års ålder har typ lärt mig att kontrollera mina känslor. Jag tycker alltid att man säger så här, man kan inte styra över sina känslor. Jag kan styra över mina känslor. Idag kan jag det. Det känns verkligen som att jag har en dörr till mitt hjärta som jag väljer om jag håller öppen eller stängd. Mm. Och nu de senaste åren så har jag valt att ha den dörren stängd. Vilket gör att jag roar mig, jag träffar människor, jag har skitkul, jag får liksom kärlek och närhet och allt det som jag liksom behöver. Men jag har ändå lyckats att inte släppa in någon i mitt liv så som man gör när man är, alltså när man är ung, eller jag kanske inte ska säga man, för jag vet inte om det här är, liksom, gäller alla, eller om jag har knäckt någon så här fantastisk kod för mig själv. För att jag är så stolt och så otroligt nöjd över att jag, när jag är med mina barn, då är jag med mina barn. Då har inte jag någon snubbe som sitter i soffan och trummar och väntar på att vi ska dra igång en serie. Utan jag prioriterar att natta mina barn länge och ordentligt, göra läxorna. Alltså jag är 100% med mina barn när jag är med mina barn. Jag gjorde det misstaget en gång, att jag tog in en person. Det var inget misstag, men för barnen, för mina barn, så tycker jag inte att, jag tycker inte att det är en bra idé, om du förstår vad jag menar. Att när barnen är små så behöver de mig. Speciellt jag har valt att skaffa tre barn. Alltså jag är inte tillräcklig för att ta hand om tre barn. Jag kan inte natta tre barn samtidigt. Jag kan inte göra läxorna med tre barn samtidigt. Så att det blir ju alltid att jag måste göra någon slags plan varenda kväll. Att så här, ja men igår låg jag och läste bok länge med Rambo. Då gör jag lite längre nattning med Ringo idag. Och det är klart att Ringo 11 år, så ligger man ju inte och nattar som en bebis. Men han har ju så otroligt mycket att prata om. Och det är så mycket tankar och känslor. Och alltså han kan ju ligga och prata en halvtimme om liksom fotbollsträningen. Och vad hände och vad hände inte. Och vad, liksom, vad fick han göra, vad han nöjd med och missnöjd med. Och alltså det, jag tror att det är så viktigt. Och det är det här som... Alltså gud, jag pratar.
Kör!
Det är det här som är min konstanta ångest hela tiden. Att fördela min liksom uppmärksamhet och fokus på de här tre små barnen, så att de i slutändan växer upp till tre fantastiska, supertrygga individer. Och då har inte jag tid med någon så här extern kille som ska ligga där liksom och förvänta sig att jag ska komma tillbaka med någon så här nyrakad mutta och liksom insmord i någon härlig olja och bara, du vet, det finns inte för mig.
Men det låter som att du är en typ då har förlikat dig med att du liksom, du ska inte bli gammal ihop med någon. Du kommer inte, det är inte för dig liksom.
Alltså jag tror att om 10 år så tror jag att jag kommer vara superredo för en relation igen. Det kommer ju inte vara då en sån traditionell relation, men, eller en 10 år, det kan vara mycket mindre än 10 år också. Alltså jag skulle kunna ha en relation idag om jag bara träffade en person som har samma inställning som mig. Att så här, när jag är med barnen, då är jag med barnen, då är han med sina barn. Och det geggar vi inte ihop, för då hamnar vi direkt i det här, vad gör du, vad gör jag, vem tar det, vem gör inte det, ja, varför jag har inte hunnit sminka mig, och kan du gå ner med dem till parken, och det här liksom negativa som jag aldrig mer vill hamna i med någon människa. Men däremot, jag har ju väldigt mycket barnfri tid. Alltså jag har ju all möjlighet i världen att umgås och göra trevliga saker och resa på en weekend till Paris och London och åka en vecka till Alperna. Och alltså jag kan ju umgås på ett trevligt sätt, och det är klart att det gör jag ju gärna. Men det här, den här traditionella relationen, den tror jag nog aldrig att jag kommer, alltså så här, träffa en snubbe idag som har 2 eller 3 ungar och flytta ihop ett hus på så här 400 kvadrat i Djursholm och leva liksom mamma, pappa, barn, aldrig i mitt liv, alltså aldrig. Men sen har ju jag safeat upp också med Bingo. Alltså så här, jag och Bingo är ju otroligt liksom goda vänner, har ju varit det i många, många år, kommer vara det resten av livet. Vi har köpt ett varsitt fantastiskt hus ute på en ö i skärgården, och där kommer vi sitta och bli gamla tillsammans. Det är ju liksom 100% säkert. Och sen får gärna liksom ungarna komma och gå som de vill. Och ja, alltså jag har ingenting emot om han har en relation, så länge det är en, liksom, en trevlig person. Men så här, att jag och Bingo kommer sitta där på den där parkbänken på udden, det är ju säkert.
Men det blir ju ändå som att ni två var någon slags mall för hur föräldrar ska gå vidare. Och jag tänker att det där är lite på gott och ont. För att jag har ju själv varit i separationer, och alltså, jag har ju själv haft ont i själen. Alltså man är sprängfylld av känslor, och det är liksom, det är sorg, det är smärta över att relationen är över. Man ska gå isär från sina barns mamma liksom. Och jag kommer ihåg att när jag gjorde det så pratade jag ganska mycket på Instagram om det. Så här, pratade om det på stories och så här. Och då var folk så här bara, ja men vad fan, man ska göra som Bingo och Katrin. Och jag var ju bara så här, Ja, det är klart att om man kan det, om man liksom har det i sig, så är det fantastiskt. Det är ju klart att det är idealet att lyckas liksom fortsätta umgås med barnen och så här. Men tror du att folk alla är förmögna att lägga undan smärta så som ni gjorde när ni
separerade? Absolut inte.
Nej.
Absolut inte. Folk är ju superegoister och helt jävla dumma i huvudet. Det är klart att de inte klarar det.
Nej, men jag menar, jag hoppas inte det är mig du menar då.
Nej, men jag har ju inte koll på hur du skötte din separation. Men du sa ju till mig när vi träffades idag att idag har ni ju en bra relation.
Det har vi, absolut. Men det var bara i början.
Men jag fattar det, alltså herregud. Det är så mycket känslor. Alltså när jag och Alex separerade, vi var ju dödsfiender i, alltså i alla fall i 6 månader var det så här. Alltså jag bara, du vet, vi hade ingen relation. Det viktiga är att man landar, att man så här, det är klart att man behöver tid för att bearbeta en separation. Det är alltså såklart. Men det får inte ta för lång tid, och man måste bara så här, sätta sig själv åt sidan och sitt jävla ego och bara så här, nu har vi skaffat de här barnen. Det går inte att ta tillbaka. Nu måste jag leva för att göra det bästa för de här barnen och inte för mig själv.
Mm. Jag håller helt med det. Det tog väl kanske, för mig gjorde det ont och i typ 2, kanske 3 månader.
Ja, men det är ingenting.
Riktigt tufft liksom.
Ja,
och idag har det gått kanske ett halvår, och idag är vi ändå vänner och kan umgås med barnen och så här liksom.
Vadå, separerade ni bara för ett halvår sedan?
I höstas, ja.
Oh my god. Mm. Ja, det är ju. Ja, men det är klart, bebisen, du är ju en bebis.
Men bebisen är 1 år och 4 månader. Ja, oh, ja, rörigt,
ja,
eller hur?
Ja. Jag skulle säga att separera från Bingo, det är nog den värsta prövningen jag någonsin har gått igenom. Det var inte lika tufft när jag separerade med Alex, för att Falken var bebis. Mm. Det var så otroligt mycket värre den separationen med Bingo, för att barnen var medvetna. Alltså du vet, sitta där med, alltså vad var Ringo, var väl 5, 6 som bara så här, varför är inte du och pappa tillsammans nu? Mm. Jag vill att pappa och du ska natta mig tillsammans så som ni har gjort i hela mitt, alltså det är ju så här, det är ju som att någon tar en kniv och bara hugger dig i bröstet. Och sen också de perioderna när Bingo skulle ha barnen och man plötsligt bara sitter där så här helt ensam. Mm. Alltså gud, det tog ett år för mig. Jag gick till psykolog, jag satt och bara grät och grät, och jag smsade Bingo hela dagarna bara så här, har du sett på Rambo strumpor? Alltså jag hade sånt kontrollbehov, jag höll paniken. Och jag vet ju att alla känner igen sig i det här. Och det är det som är det vidriga, att man plötsligt bara så här ska få sms från Bingo så här, idag cyklade Ringo utan stödhjul. Alltså, det gör så ont. Varför var inte jag där när mitt barn gjorde någonting fantastiskt för första gången? Det är fruktansvärt med separationer. Det är så jävla hårt.
Och just det där när de faktiskt säger orden så här, att de vill liksom, varför är inte ni varför inte ni kära? Varför bor vi inte ihop för?
Åh gud.
Ja, det är, jag är mitt i det med min stora flicka. Hon är
hemskt.
Hon säger fortfarande det nästan varje gång jag har henne, så säger hon så här, men varför är vi inte, bor vi inte tillsammans allihopa, och typ så här, och jag börjar typ grina varje gång. Det är fruktansvärt alltså. Man kan ju inte säga någonting heller. Man kan bara ge det tid. Man kan bara förklara hur läget är och ge det tid. Vad ska man säga liksom? Det är livets mörkaste.
Det är så jävla tufft. Och jag hade ju, som tur var då, när vi separerade så hade jag ju Bingo hade ju kontor här ett stenkast ifrån mig. Så det var ju jätteofta som jag skickade sms till Bingo, bara så här, nu får du bara komma hit. Och så kom han, och så kunde vi liksom sitta och natta typ Rambo tillsammans. Han var 2 eller om, så att så var det väldigt mycket i början. Och Bingo sov ju över här jättemycket också i början också, för att det blev för smärtsamt. Jag kunde inte hantera det. Jag var på att bli galen av det här liksom, barnen som bara helt plötsligt, helt ofrivilligt ska försättas i den här situationen. Och då bara tänka på vuxna människor som dessutom ska vara ovänner i det här. Det är inte klokt. Alltså, det är så här, det borde finnas straff för sånt, tycker jag.
Mm. Nej, men exakt. Och det är exakt det som du beskriver håller vi på med. Jag vet inte hur många gånger jag bara liksom hoppat in i en Uber och bara dragit liksom till mina barns mamma.
Även så
om det,
rätt.
Även om det är liksom 500 spänn bort. Hon bor i Hässelby, jag bor i Söderort. Men det är liksom, jag måste, jag får så här fysisk abstinens. Jag måste vara nära mina barn nu liksom. Och hon bara, men kom då
liksom. Jättebra, jag tycker jag är verkligen för ja. Det där.
Och det är, ja, det är tufft, men jag, men det, jag måste prata om det också. Jag tror det är många som känner igen sig i det. Usch, usch, usch.
Ja, men också så här vidriga människor. Jag hör jätteofta om speciellt pappor som är såhär, nu är det min vecka och då har du, då är du inte välkommen och blanda dig i våra, alltså häng dem för fan.
Nej, men mina Frida då, mitt ex, hon är med barnen nu. Det är, jag ska egentligen ha barnen just nu. Hon är med barnen i parken nu, så jag kan vara här.
Underbart.
Ja, men det är fint. Men du, vad fan hände i Spanien med ditt hus? Vad var det för någonting?
Ja.
Vilken soppa hör du?
Ja, det var, blev en absolut en soppa. Det var så oväntat i och med att jag köpte en lägenhet i Marbella. Jag förlitade mig på svenska människor. Och det var ju dumt. Det trodde jag ju såklart att jag kunde göra, men det kunde jag inte göra. För att de har ju total alltså nonchalerat hela det här bygget. Så att det har blivit ett fuskbygge rakt igenom verkligen. Så att nu kommer jag behöva renovera om den. Och jag har en jättebra advokat i Spanien som liksom sköter mitt ärende. Och jag har en besiktningsman som har besiktigat lägenheten och mejlade mig besiktningsprotokollet här bara igår. Så jag inte ens hunnit öppna det, men jag bara, eller öppna gjorde jag. Jag såg att det var liksom 20 A4 sidor med defekter. Och det är inte bara, det är inte ytliga defekter, för det kan man ju lätt liksom pilla till själv, utan det, alltså du vet, hade det bara varit så här, i Spanien så har du ju såna här vad heter det, såna här järnjalusier eller vad det kan, du vet, såna som man trycker på en knapp, du har liksom en dosa och så är det ena knappen är en pil uppåt och andra en pil neråt för att kunna liksom så här, upp på morgonen, ner på kvällen, både säkerhet, men jag antar att det är mest för säkerhets skull, men det är ju fantastiskt för det blir sån magisk mörkläggning. Du sover ju så, det blir kolsvart i rummet liksom. Och det här är ju speciella doser då som man använder sig till. Och sådana doser har de till exempel använt sig rakt igenom hela lägenheten. Så att ska jag tända lampan i vardagsrummet, då är det en, alltså du vet, men, och sådana saker kan man ju garva åt och känna sig, det är små grejer, det kan man byta ut. Men tyvärr så är det ju som så att de har ju använt sig av fullkomligt inkompetent arbetskraft. Så att det är ju kablar och ledningar och allt det här bakom väggarna som är felgjort. Så att det är så här, om du drar i duschhandtaget så sätts vattnet i kranen på.
Men hade du inte kollat in lägenheten innan?
Jo, det var ju ett renoveringsobjekt när jag var där och köpte den.
Men och du har varit där eller?
Ja, ja, ja,
ja. Men hur kunde du missat alltihop att de här grova felen då?
Men vad menar du? Jag har väl ingen koll på bygg. Jag ser väl inte om två kablar är rätt eller felkopplade. Kan
nej,
du
nej,
sånt?
Nej, nej, absolut
nej,
inte.
Vem
nej.
Kan sånt?
Nej, jag vet inte. Jag fick bara för mig att du hade lite koll på sånt.
Nej, men snälla, det är ju samma sak som när du åker med bilen till verkstaden. Ja, alltså ja. Den här verkstadsgubben kan ju göra precis vad han vill, säga vad han vill, fakturera dig 20 000 och säga att du har fel på allt möjligt i den här bilen. Du kan väl aldrig göra något. Det är ju inte så att jag kan så här, säga emot. Nej, ja,
okay,
nej, jag tror alltså,
fair enough,
vissa,
fair enough.
Man kan ju inte kunna allt. Jag nej. Kan inget om bygg. Jag litade nej. På den här svenska människan att hon skulle göra den renoveringen som hon lovade mig att hon skulle göra.
Ja, sant, sant. Ja, ja, det är piss. Det är piss faktiskt, det håller jag med om. Men du, den här snackisen då som ni, vad ska man säga, råkade ut för nu nyligen, den här, om ni, när ni festade och det blev en liten sociala medierbomb här på Twitter i alla fall. Nej, men det var någon snackis om att ni hade festat med barnen och barnen smakade alkohol och allt vad det nu var. Men det var en stor snackis på Twitter.
Men gud, det är helt missat.
Nej, men det är sant.
Nej, men jag missat den? Ja, ja. Där är alltså,
okay, jag vill bara kolla med dig om vad som hände, för jag vet ingenting. Jag såg en massa tweets om att men Katrin och Bingo låter sina barn smaka alkohol. Vad är det för konstiga människor? Något sånt där. Och jag var tvungen att fråga dig om det.
Jag vet inte vad du pratar om.
Är det sant?
Alltså det kan ju ha varit så att jag eller Bingo la upp någon story. För jag minns, vi var på någon beachklubb.
Men jag var så jävla full. Jag skojar.
Nej, men jag vet att jag undrar om jag håller ett glas champagne eller en corona i handen när Rambo säger, får jag smaka? Och jag låter honom smaka. Ja, absolut, alltså jag står för det. Mm. Ja, är det olagligt eller?
Nej, det tror jag inte. Jag har ingen aning. Och jag vet inte ens om, det var därför jag frågade det. För jag tänkte så här, var det här en stor grej bland er? För jag såg bara några tweets om det. Okej, nu ska jag podda med Katrin, då frågar jag henne.
Jaha, nej men alltså det står jag för, ja. Alltså så här, herregud, om barnet, alltså det är ju så här, han doppar ju så fort alkoholen nuddar tungan så släpper han ju. Det finns ju inget barn i världen som bara, åh för fan vad gott, och börjar klunka i sig champagne. Nej.
Men du, nu ska jag fråga en sak som, det kan bli dålig stämning nu.
Oj då.
Vi får se. Mm. Kommer du ihåg sist jag var här, det här jag sa om dig och Bingo och vår gamla konflikt? Jättegamla, 100 år sedan.
Nej,
du kommer inte ihåg det.
Nej.
För jag minns inte om jag tog upp det då, eller om jag var för rädd för att göra det. Men jag tänker att nu har vi sett en gång, och nu är vi lite mer tjenis, så att jag kan kanske våga ta upp det.
Vad är det för konflikt?
För om det blir för dålig stämning nu, så kan vi klippa ju.
Men det gör vi inte.
Nej, det gör
vi
inte.
Klipper inte, det är bara fegisar som klipper.
Exakt, och det är alltid lite härligt när det skaver lite, eller hur?
Ja, nu blir jag lite stressad. Vad ska jag ta upp nu?
Nej, men så här var det. Ja. Grejen är att jag har ju haft nästan varenda svensk kändis i den här podden, men Bingo har jag inte haft. Han fortsätter ju säga nej.
Ja.
Då vill jag fråga dig till att börja med, är han en långsint människa?
Ja.
Han är det, va?
Ja.
Mm. Det har jag fått fått känna på då.
Jag med.
så här var det. För 2011, då var ni ett par, eller hur?
Jag är jättedålig, jag har ingen tidsuppfattning. Det är en av mina svagheter.
Jag tror ni var ett par då i alla fall. Ja. Då träffade jag Bingo nere på Magaluf.
Ja.
Ja, och jag träffade. Jag har varit med i Kungen av Tylösand, och jag var där på något så här och festade loss. Han var där och festade och tog bilder och grabbarna grus. Här är runt.
Vänta, stopp och belägg. 2011. Ja, exakt. Då var det ju inte bra stämning hemma när han stack iväg på de där Magaluf-resorna, kan jag bara inflika, för då hade jag ju precis fått Ringo.
Ja.
Ja.
Det är därför jag inte vet om jag ska fullfölja den här
historien. Nej, men det går bra.
Men vi provar.
Ja, ja.
Och då bevittnade jag honom festa loss där på ett ganska, ja men, på ett sätt som man kanske inte ska när man har kvinna hemma och barn.
För det var en otrogen.
Nej, men jag skrev någon tweet om att han, men Bingo är här och grisar runt bland tjejer. Otrogen per se vet jag inte, men att han liksom så här härjade runt, blev brudar och så här. Jag kommer inte ihåg detaljerat hur det var.
Såg du att han kysste eller låg
det med? Tänker jag inte säga. Nej.
Va? Det måste du säga.
Nej, men jag menar att jag kan inte säga det till 100%. Jag kan bara säga att han drog runt med tjejer under armarna, du vet, sådär, och tog bilder och skumparty. Det kan jag bara säga.
Nej, men det är ju ingenting fel i det.
Nej.
Och därför frågar jag igen, såg du med dina egna ögon? Nej.
Nej.
Exakt, för att han skulle inte vara otrogen mot mig.
Nej, exakt. Men jag la upp en tweet då på Twitter och skrev något i stil med att Bingo är mer här nere och svina loss när han har tjej hemma och barn hemma. Något sånt där.
Ja.
Något sånt ganska oskönt liksom. För att jag mådde inte så bra då heller, ska jag helt ärligt sägas. Jag var ganska tungt nere i mitt knarkande och missbruk. Så jag bara liksom så här bara, ja men nu har jag en chans här att få lite reaktioner typ så här. Så jag la upp den liksom och taggade honom till och med. Helt iskallt.
Ja.
Och han blev ju lack såklart och blockade mig. Och jag har bett om ursäkt för det här till honom flera gånger, alltså mail och allting så här, och han hade godtagit ursäkten, men han vägrar vara med i min podd. Han vägrar komma hit, och jag försöker nå honom, men han har dörren stängd. Jag tror han är arg på mig fortfarande.
Nej.
Han är inte det.
Nej, det kan jag lova att han inte är. Så långsint är han inte. Däremot så har han en inställning om att, alltså du kan ju tänka dig, alltså både jag och Bingo får förfrågningar om att vara med i poddar hela tiden. Alltså man har ju inte tid. Och man har ju inte, alltså man kan inte göra sådana prioriteringar.
Nej.
För att det är så här, jag sitter här en timme nu i mitt kök och har det trevligt. Jag gör det på min semester. Och det är så här, hur många poddar ställer jag upp? Det är så här, det är, om Alexander hör av sig, nu är jag med här. Det är inte många, för att man har inte den. Och det, så här, vad ger det här mig igen? Jag får ju inte ut så mycket av att medverka i din podd.
Nej.
Alltså vad får jag ut av
det? Lite gött häng.
Ja, men det är klart att så här, de flesta människor vet att jag driver ett företag som heter Clean Eating och säljer hälsomat och finns på varenda matbutik i hela Sverige. Och det är klart att jag kan nämna att jag har ett liksom bikiniföretag som heter D-Saint, som man gärna får gå in och köpa en bikini. Men det är så här, alltså, det är inte så att, och jag tror att det är det, eller jag är helt säker på att det är av den orsaken som han tänker bara så här, vad får jag ut av det? Ingenting. Det är bara slöseri med tid. Och det har han ju rätt i.
Men jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig med dig, så kan jag ha skrivit i tweeten att han var otrogen, för att jag gjorde den kopplingen när han var där nere och grisade runt. Mm. Alltså, du vet, och jag var så jävla säkert full och hög och bara så här, ja, men nu slänger jag ut den här liksom. Mm. Men för att jag antog det när han var där nere på en sån grej. Mm. I min hjärna blev det den kopplingen. Men det kanske dess var sant, och det kanske därför han blev så arg. Han kanske bara var nere och jobbade på riktigt liksom.
Alltså så här, när jag blev tillsammans med Bingo Rimér, så vet ju jag precis vad jag blev tillsammans med. Mm. Alltså hela han är ju att hänga precis det du beskrev. Hänga och liksom ha tjejer klängandes på sig och ha någon tjej på liksom axlarna. Och, alltså jag har ju fick ju ganska mycket sånt på den tiden liksom från människor, precis som du, som reagerade på att det här är inte okej och hur kan du leva med det här? Det, liksom, det har aldrig kommit åt mig, sådana saker. Jag... Alltså, och så har jag levt med alla mina pojkvänner och relationer jag har varit i. Jag vet att jag litar på min kille. Sen om han går runt och liksom hänger eller klänger med någon tjej på krogen i Magaluf, det gör inte mig någonting. Jag hänger och klänger med killar när jag är på krogen också. Det är kul. Alltså, huvudsaken är ju, det där var därför jag frågade dig så här, alltså jag, och folk kanske tycker att jag är naiv och korkad när jag säger det, men det bryr jag mig inte heller om, för att jag är helt säker på att Bingo eller någon annan av mina pojkvänner heller någonsin har varit otrogna mot mig. Mm. Jag är helt säker, och det är så här, så länge jag lever med den känslan i min kropp, så lever jag som en lycklig person. Mm. Och sen om det är någonting som har hänt som inte jag vet om, så må så vara. Det man inte vet, det mår man ju inte dåligt utav. Men just med, alltså Bingo är ju en liksom speciell person. Det är ju inte som så här, Thomas 43 från Skövde åker ner till Magaluf och har massor med tjejer som hänger och klänger på honom. Och det är klart att hans fru blir rabiat för att det hör inte riktigt till deras vardag. Men alltså så här, snälla Bingo Rimér, han fotade nakna brudar när jag blev ihop med honom. Vad ska jag förvänta mig? Det är klart, jag vet ju vad han är och vad han gör. Men som sagt, jag har aldrig någonsin suttit i en diskussion med Bingo där jag har trott eller ifrågasatt ifall han har varit otrogen mot mig.
Fan, det var bra för mig att höra det här. Och jag tänker så här, jag ska fan skicka den här podden till Bingo. Mm. Så en gång för alla så vill jag säga att jag ber om ursäkt för den där jävla dumma tweeten.
Men vad fan, man gör misstag. Ja. Man gör, du säger ju själv, du var nere i skiten, du var destruktiv. Alltså, snälla, hur mycket, liksom, jag har ju också skrivit massor med saker som man liksom sen ångrar, ber om ursäkt för. Alltså, ingen är perfekt. Jag kan lova dig att Bingo är inte arg för det nu.
Fan vad bra. Då går vi vidare.
Ja.
Men det är fan, jag tycker det är så jävla härligt att jag kunde ta upp det här.
Mm.
Ja, jag är glad. För sist jag var här för 4 år sedan så ville jag ta upp det också, men jag vågade inte. För då hade inte vi träffats innan, då kände jag så här, shit fan, det är, ja men jag vet inte.
Alltså du vet, jag minns inte ens det här.
Nej.
Det du säger.
Nej. Nej, men det beror på att jag tog inte upp det då.
När du gjorde tweeten.
Ja.
Alltså då måste
jag tänker att det måste ha nått dig, för det, jag tror att jag för mig att om jag inte taggade dig också. Jag var så jävla iskall och väck och trasig då liksom.
Jo, men det här säger ju också en del om min personlighet och vilken liksom superegoistisk människa jag är, för att jag lever ju alltid med inställningen om att jag ska göra allt för att jag ska må så bra som jag kan. Jag går inte runt och tänker på någon Nemo som gjorde någon tweet för liksom x antal år sedan om att Bingo möjligtvis kanske inte skötte sig helt 100 på Magaluf, för jag skiter i det. Vad kan jag göra idag för att jag ska må bra?
Mm. Mm. Ja, jag tycker det är en bra inställning, men det känns så mycket som att det är mycket som du pratar om som att man skulle vilja leva som det, men det känns så svårt att bara göra det, tror jag.
Men det är många som säger så till mig väldigt ofta, att hur kan du liksom, precis som du sa, att man önskar att man kunde tänka så som du gör, men hur är det möjligt liksom? Och jag tror att jag är nog bara född sån.
Mm.
Jag är så superfokuserad på mig själv.
Mm. Men de här senaste åren då, för vi sågs ju för 4 år sedan, och din grej har ju alltid varit så här, ja, men frispråkighet och ärlighet, du är väl drak och så här. Mm. Är det så fortfarande, eller håller du liksom på att förändras du också när du blir äldre? Eller känner du att du är lite trött på det här och vara lite kontroversiell? Eller ligger det i din natur och kommer alltid vara så, tror du?
Alltså det tror jag. Jag tror alltid att jag kommer vara så här. Min pappa är 70 och är precis likadan. Mm. Så att jag kommer alltid vara så här. Men jag passar mig mycket mer nu för vad jag kommunicerar utåt. Dels på grund av att klimatet har ju blivit... Alltså det känns, när jag tänker tillbaka på när jag levde tillsammans med Alex Schulman, och jag och Alex och hans bror Kalle härjade runt i Stockholms sociala liv och bloggliv, och vad vi gjorde då och sa, och alla de här sketcherna, och hur vi liksom hånade människor och garvade åt folk och uttryckte våra liksom hånfulla åsikter om liksom både människor och grupper, och alltså gud, det känns som att det var liksom 70-talet eller någonting, för att så politiskt korrekt som Sverige är idag, det är helt extremt. Alltså man går ju bara runt och trippar på tårna, och minsta lilla grej man säger idag, så får man ju, alltså man får ju bara ett hav av människor över sig som ska, alltså, förgöra en. Det går ju inte. Alltså det tar för mycket energi också.
Men jag hör dig och jag håller ju helt med. Jag tycker att det här är... Jag åt lunch med Dag Tolstoj. Mm. Som har du gjort någonting med, va? Har inte det?
Mm, ja.
Och vi pratade lite om det här med att det måste nästan komma någon motreaktion.
Hoppas
snart.
Hoppas det.
För det känns som att... Just det här som du är inne på, det här med att... Så fort en människa kan ta illa upp av någonting, så är det som att det förbjuds. Och det håller på att bli så. Att finns det en grupp människor som tar illa upp av någonting, så ska man inte säga det. Och det gör ju att man nästan inte kan prata om någonting till slut.
Exakt.
Och när man säger som jag gör nu, då är man bara en sån här Ulf Brunberg typ. Så man får inte säga som jag säger nu heller. Förstår vad jag menar? Då är man så här, då är man så här en omodern gubbe som inte vill utvecklas liksom så här. Fast jag håller helt med dig. Jag tycker att det är skitsvårt alltså att ens uttrycka sig i sociala medier eller poddar, för jag får ju lyssna igenom och tänka så här, okej, kan jag säga det där, kan jag skämta så där, kommer det bli en reaktion av det, kommer det drabba någon sponsor, kommer, alltså du vet så här, och bara det här tänkandet gör att man blir som så här, man tappar all lust, man tappar all kreativitet, man blir helt matt och tom och bara
Ja, visst.
Alltså, så jag bara längtar
jag med.
Efter den här motreaktionen.
Ja. Där alla bara går liksom bananas och börjar så här, när man liksom får säga indian igen utan att man liksom...
Ja, det är klart, det finns ju vissa självklara saker som N-ordet och sådana grejer. Det är ju en sak, men det som vi är inne på nu, det här små finliret, det är liksom så här... Det blir liksom, jag vet inte vad det blir kvar. Det blir väldigt lite att prata om bara.
Ja. Men sen tycker jag att människor har en otrolig dubbelmoral i Sverige. Det är liksom... Överlag så känner jag att människor, jag vet inte var det är den här liksom, vad heter det här, att folk ska vara så himla duktiga och korrekta, men de är liksom inte riktigt det. Jag tycker att det var så otroligt påtagligt nu. Jag kom ju tillbaka från Marbella i förrgår, och så kastade jag på mig liksom joggingkläderna och bara gick ut och sprang direkt. Jag har ju druckit alkohol varje dag i 2 veckor. Man känner sig som en liksom tjockis. Nu får man ju förmodligen inte ens säga tjockis längre, men nu sa jag tjockis, för det är precis vad jag känner mig som. Jag är ingen tjockis, men när man har druckit alkohol och käkat skit i 2 veckor, så känner man sig liksom tjock inombords. Så jag skulle ut och kuta, och du vet, jag började reagera på, jag sprang hemifrån ner till Djurgården, och då valde jag medvetet att springa genom stan, vilket jag i vanliga fall aldrig gör, för jag tänkte så här, ja, men jag kollar in hur ser Stockholm ut. Och det var ju bara, alltså det var ju inte i vanliga fall när jag springer genom stan, så är det ju så här, tja. Nu kände jag inte en enda människa någonstans. Men jag reagerade på att det bara kryllade av människor som åkte minst 2, ibland 3 personer på de här...
Voi.
Ja, men alla de här olika, vad de nu heter, sparkcyklarna. Mm. Ja, du vet.
Voi, Tier,
ja,
Lime.
Finns det hur många som helst? Ja. Och jag bara kände, det var så otroligt många vuxna som åker med barn på de här sparkcyklarna. Och jag bara så joggade genom stan och bara en efter en hela tiden bara till höger, till vänster. Jag bara fan, det här är ju föräldrar som har skrikit och gapat på mig om att barn måste cykla med cykelhjälm, barn måste ha på sig säkerhetsbälte. Jag är ju väldigt slarvig när det kommer till alla såna här säkerhetsaspekter.
Samma
det,
här,
men
samma
det är
här.
Ju för att vi har blivit uppfostrade liksom på 70-talet där man låg i baksätet. Pappa satt och kedjerökte med stängda fönster. Man har inte det här, alltså så här hjälm. Jag har aldrig haft på mig en hjälm när jag varken åkt cykel eller cyklat eller åkt skidor eller... Alltså det är så främmande för mig, hela den här den extrema säkerhetsaspekten vi har i Sverige nu, som har ju liksom, den har ju skenat. Och det är säkert superbra, men jag har inte det i mig. Så jag har ju genom åren fått mycket liksom tillsägelse från människor hur viktigt det är att barnen har liksom de korrekta säkerhet, de här barnkuddarna och säkerhetsbälten och ja, men cykelhjälm och skidhjälm. Och jag har verkligen försökt att liksom lära mig och rätta mig in i det här. Men alltså de där jävla föräldrarna, det är ju de som står nu med sina ungar på sparkcyklar genom stan. Det är inga hjälmar på de här barnen. Alltså jag bara så här, shit, det är ju ett sjukt, du vet. Alltså det var många, det var inte så att jag såg en pappa med sin son på en Voi, utan det var, de var överallt, vuxna människor med barn på Voice. Det är livsfarligt. Alltså det är livsfarligt. Vad är det här?
Men Katrin, vi som både slarvar med bilbälte och barnstolar och åker på Voi med våra barn, är vi okej då?
Ja, men det är ju bättre.
Ja, tack.
För då kör man samma linje i alla fall. Men den här liksom,
Det är jag.
Dubbelmoralen.
Nej, ja, jag håller med. Och vet du vad också är dumma är? Det här med att du vet, utvecklingen går framåt och det ska vara så noga med bilbarnstolar som inte var så noga för 10-15 år sedan. Jag tror inte ens det var fler olyckor som hände då. Förstår du vad jag menar?
Vet du, jag tror inte heller det.
Nej, nu är det spekulationer här, men det känns inte som
nej.
Det.
Nej.
Det är märkligt. Det var kul när du pratade om Alex och Kalle och hur ni härjade runt för. Och att det ni gjorde skulle liksom inte ni komma undan med idag, kan man
nej,
säga.
Nej men gud, inte 10% av det vi gjorde. Det var ju galet som vi höll på.
För jag snubblade över någon sketch som de gjorde med 1000 apor. Typ det här, det är typ så här, det är en gränd och så är det så här hundratals mörkhyade män som efter en liten tjej.
Ja.
Skulle aldrig gå igenom idag.
Men snälla.
Alltså aldrig. Och de bara skriker de också. Men det värsta, det är ju att det är en ganska kul sketch. Det är ju en kul sketch, men det får man inte heller säga.
Nej.
Kommer jag bli kölhalad nu tror du?
Nej, för nu pratar du om något som har varit och liksom så, men eller jag vet inte.
Jag har ingen aning. Jag orkar inte bry mig.
Nej.
Jag är trött på att bry
Nej,
mig.
Men det, jag håller verkligen med både dig och Dag att jag sitter med spänning också och väntar på att människor bara ska så här släppa loss.
Vet du vad som stod på Flashback om dig?
Nej.
Åh, nu blir det jobbigt här. Det står på Flashback om
nej,
dig.
Nej, vill jag höra det här.
Nej, men du kan ta det. Du kan ta det. Nej, men att du har pysslat ganska mycket med skönhetsingrepp och plastikoperationer.
Jaha, men det gör jag.
Gör det?
Ja.
Vad har du för relation till det? Och känner du att...
Älskar det.
Du älskar det?
Ja.
Är det okej att prata om det?
Ja, alltså... det jag har valt att prata om, pratar jag om.
Ja, vad är det då?
Nej, men att jag hade det inte varit för att jag har pratat med så många tjejkompisar som har sagt att smärtan av en sån här bukplastik, du vet, man opererar hela magen, man drar ihop magrutorna så att de hamnar på plats och får en liksom platt mage. Alltså hade inte smärtan varit så olidlig så hade jag gjort en sån operation också. Men
det är det mest smärtsamma man kan göra typ, operation.
Alltså jag uppfattar det som det. Jag uppfattar det som det. Jag har inte, det beror på vad man jämför med.
Men blir det snyggt då? Ser det normalt ut efter en sån? Eller är det helt ärrigt?
Nej, ärrigt är det inte. Men
ser det naturligt ut?
Ja, alltså någonting som jag har tänkt på med kvinnor i min ålder 40 plus, det är att man kan inte kämpa emot ålderstecken till 100%. Det går inte. Huden blir slapp. Man blir mjuk. Jag tränar ju mycket. Jag kämpar ju så mycket som man kan för att stå emot åldern så mycket som det går. Men när man gör vissa operationer så blir, kan jag tycka, när jag liksom sitter på stranden och tittar på de här kvinnorna, att det blir nästan ännu värre med en liksom 43-årig tjej som kommer med en helt perfekt platt mage men sen så här hänger röv. Alltså det blir så här, eller så här en liksom en hel kropp som är som en pommes frites med det här liksom, efter att man har fött alla de här barnen så liksom man sjunker ju ihop, man är inte lika bra på att gå med spikrak rygg, utan man alltså mm. Och så ett par liksom perfekta så här klotrunda krispiga tuttar på den här liksom lite, ja men lite så här citat gamla kroppen. Jag vet inte, jag kan inte bestämma. Jag tycker inte att det är så snyggt. Jag Nej. Tycker inte det. Då tycker jag att det är bättre att göra saker och ting mera med måtta liksom, att man har, att det blir lite mera så här proportionerligt. Och jag har ju valt att inte operera min mage, och nu har jag faktiskt den sista tiden lärt mig att äga min mage och bara så här, nu skiter jag i det här. Jag tycker inte lägga mera tid och fokus på att gå runt och gräma mig över att jag inte har en platt mage. Jag kommer aldrig få en platt mage. Mm. Det kommer inte hända. Det går inte.
Det känns ändå som att du flyr från svaret lite här, va?
Vad menar du? Vill att jag ska gå igenom topp till tå vad jag gjort för operationer? Det kommer jag inte göra.
Nej, det skulle jag aldrig kräva.
Men jag gör mycket. Jag går hela tiden.
Jag kan ju så lite om sådana här ingrepp, så det vore kul om du berättar någonting som du ändå gör regelbundet eller någonting sånt där.
Men alltså jag går
typ fillers antar jag.
Ja, naturligtvis. Jag har ju en fantastisk doktor, hade på Regeringsgatan 85, kliniken heter Dr. K.
Smygreklam här.
Ja, men jag gör reklam för honom alltså till allt och alla och jämt och jämt, för jag tycker det är så otroligt tråkigt med tjejer som går runt och ser ut som liksom ödlor i ansiktet, eller när man träffar en person på gatan och inte riktigt vet så här, är hon 20 eller 40, för att de är så dåligt gjorda. Så att jag tycker verkligen att det är otroligt viktigt att man går till duktiga, och där är det inte bara, det finns en tjej som heter Isabel där som är lika duktig också. Jag vill tipsa alla om att gå dit, för då ser man naturlig ut. Och jag har då fillers i hela mitt ansikte, alltså jag tror inte du har nog inte många centimeter i liksom mitt ansikte som inte är utfyllt med fillers. Jag gör regelbunden botox. Jag försökte mig på att göra större läppar, det gick helt åt helvete. Jag fyllde på dem 7 gånger, det hände ingenting.
Men fillers och botox, alltså, ja. Förklara skillnaden.
Jaha, men botox är ju ett nervgift som du sprutar in som gör att musklerna slappnar av. Så botox gör ju då här i pannan, de här kråksparkarna runt ögonen, under, så sprutar du in och så slappnas det av. Så att du ser, när jag gör så här så har jag, alltså jag är lite, för jag behåller alltid lite grann för att jag just inte vill se ut som en ödla. Men, och fillers, det är ju ett ämne som du fyller ut med. Så att det här, kindbenen, då trycker man in så här.
Mysigt ord, mysigt ljud.
Ja, men det är typ så, nej det låter så här.
Nej.
Så här låter. Ja, det är inte trevligt att göra det alltså. Men ja, så att, och jag går ju regelbundet och gör alltså syror och sån här nål, vad heter det? Vad fan heter det? Microneedling och
det är kul att man kan få det lite obekväm i alla fall. Det.
Ja, men du vet, alltså så här, vad fan, jag lägger hellre pengar på såna saker än att gå och köper en Chanel-väska allt för ofta.
Mm. Ja.
Alltså, jag gör det också, men inte så ofta.
Men dejtar du nu eller?
Nej.
Inget Tinder?
Nej, Tinder var inte för mig.
Det känns som att du är en sån som använder det här kändis Tinder eller Raya eller vad heter det?
Testat det, funkade inte. Det var ju bara massor med folk i LA och London och Berlin och de de svenska killarna som jag stötte på där, det var ju så här bekanta som jag redan hade koll på, så att, nej.
Men hur får man till en date med dig då, om man är sugen? Kan man skriva till dig på Instagram?
Ja, men det är ju där, det är ju där jag det är ju där jag kommunicerar med människor. Ja. Absolut. Nej, Tinder var inte för mig.
Nej. Nej.
Men jag gav det ett försök.
Ja, bra.
Men alltså, framförallt så är jag ju ute väldigt mycket. Jag är ju traditionell, jag älskar ju att gå ut och liksom gå på krogen och träffa människor på det sättet.
Men det är så märkligt, för att när vi pratar här, och det känns ju som att du har liksom en, du pratar mycket om att du blir rastlös och uttråkad och att du älskar liksom kickar och, ja, men du flingar runt så här. Det känns ju som att egentligen så är du, ja, men öppet mål för att bli liksom en missbrukare. Du borde verkligen kunna bli en sån som trillar dit för kokain till exempel.
Varför gör jag inte det?
Jag vet inte, jag frågar dig.
Nej, jag frågar dig, för att jag har funderat jättemycket på det. Jag är ju...
Du måste ha testat det, tänker jag, någon gång. Det...
Självklart, ja. Det går inte för mig. Vet du vad, det sjuka med mig är att jag är en så extremt lättpåverkad person. Mm. Med alla preparat, alltså alkohol, droger. I hela mitt liv när jag har gått till tandläkaren, så har tandläkaren alltid skjutit in en halv bedövningsspruta och alltid skrattat åt att det är så sjukt att min kropp är, jag är så, vet, jag är bedövad i hela ansiktet av pyttelite. Och så här är det med allting. Alltså jag är alltid den som blir full först. Och droger är ju, alltså det går inte för mig. Nej. Det går inte. Du vet, jag har försökt de få gångerna som jag har provat droger. Det har slutat i katastrof varje gång. Så att jag har ju verkligen insett att så här, jag kan inte ta droger, för då jag vet att jag förstör min kväll då. Jag ligger någonstans och spyr.
Mm. Men det skulle du kanske vara glad över, tänker jag.
Ja, men alltså jag är ju det, förutom att det kan ju bli, det är väldigt mycket droger i Stockholm just nu. Alltså
det
mer än någonsin.
Helt sjukt alltså.
Det är väldigt mycket, och det är väldigt öppet, och det är väldigt så här
normaliserat.
Ja. Mm. Exakt. Och på en nivå som jag inte riktigt har upplevt förut. Alltså det är så här, småbarnsmorsor som ska ut och festa, det är väldigt helt super självklart att man drar lite, att man drar en liten lina då också. Alltså det är väldigt
det är så jävla skrämmande, för det var inte så på min tid, och där lät jag asgammal, men jag har ju varit nykter och drogfri nästan 6 år. Och grejen var att på den tiden så var det så, visst det fanns folk som knarkade, men den här öppenheten som jag hör om nu, att det är nästan mer regel än undantag, att nästan alla drar lite ladd.
Ja.
Det är så jävla speciellt. Jag vet inte, när blev det så? Vad fan hände?
Ja. Jag vet faktiskt inte om det kanske allting eskalerade i samband med corona. Folk blev deprimerade och bittra och inte riktigt, bara sökte ännu mer efter lyckorus. För att vad jag förstått så får de flesta människor ett fantastiskt lyckorus av kokain. Jag har aldrig fått uppleva det själv, utan för mig har det liksom...
Sa hon bittert!
Ja, men jag hör ju om de här fantastiska... Jag vill väl också ha ett fantastiskt lyckorus.
Vem vill inte ha det?
Exakt.
Exakt!
Jag får ju det när jag går ut och springer. Då får ju jag liksom ett fantastiskt lyckorus.
Eller när du köper en Chanel-väska.
Eller när jag får gas.
Ja, det också.
Men det är klart att jag hamnar ju... Inte jätteofta, men...
Jag tror du skulle säga, jag får inte jätteofta orgasm.
Jo, det får jag.
Grattis till det.
Tack. Jag har väldigt lätt för att få det. Det är
härligt.
Jag väldigt glad och tacksam för.
Och där tog podden en annan inriktning.
Men, nej, men jag hamnar ofta i situationer där folk är så här, men kom igen då, kom igen då. Du vet att det är så här, det är fest, det är glatt, man är full, det är kul. Linorna räddas upp, alla drar, alla hamnar på en ny nivå, festen ökar, det är liksom, allting blir bara bättre och bättre. Och jag står där och bara så här, nej, nej. Och då tycker folk, men kom igen. Och jag säger inte nej för att jag av princip är emot. Alltså snälla, jag är väl den mest liksom liberala människan du kan få tag på. Efter Bingo, han är väl kanske vän mera. Men jag vet liksom att så här, drar jag den där lina så är min kväll förstörd. För att jag får, det är inte för mig.
Nej. Nej. Men ja, så kan det ju vara.
Jag älskar att kröka.
Ja.
Bästa jag vet. Och det är förmodligen, du frågade mig i början av podden, hur kommer det sig att jag fortfarande vid 43 års ålder tycker att det är så jävla roligt att festa och bli full och då började jag svara dig med, nu är jag superprofessionell här och liksom, vad heter det, knyter ihop säcken.
Hon har gjort det för det här med intervjuer.
Ja, nej, men för då var det ju det jag ville också säga, att jag tror att en anledning till varför jag uppskattar det så mycket är för att jag är tvingad i mitt liv att ha sån jävla sjuk kontroll. Från att jag vaknar till att jag går och lägger mig på mitt jobb, mina anställda, alltså mina företag. Det är så otroligt mycket. Och det är i kombination med barnen och skolan och deras aktiviteter. Och alltså det är så mycket i min hjärna hela tiden. Det är bara så att så att jag tror att min kropp mår så väldigt, väldigt bra av när jag dricker alkohol, att du vet, då stänger jag ju av allting. Det blir som att min kropp får vila. Det är som att jag åker på yoga retreat när jag unnar mig en härlig jävla karatefylla. Förstår du?
Hur är dagen efter?
Fantastiskt.
Du är lugn då?
Ja, jag hade alkoholångest, tycker jag, hört i ungdomen. Alltså du vet, den här kemiska alkoholångest. Man vaknar och bara känns som att man har så här mördat någon eller gjort bort sig. Det har inte jag haft på jättemånga år. Och vet du vad min hemlighet är? Inte dricka vin. Inte dricka vin. Vin är jävla bov i dramat. Och då har jag bestämt mig för så här: går jag ut och äter en trevlig middag med vänner och jag vet att så här, vi ska inte ut och festa ikväll, då dricker jag goda, svindyra, fantastiska viner. Men går jag ut på en middag där jag vet att så här, nu är tanken att vi ska festa hela natten, då dricker jag inte vin, då dricker jag sprit. Då dricker jag gin och tonic och vodka Red Bull. Och då vaknar jag dagen efter och kan fan gå ut och springa en mil.
Det där är så jävla intressant. För vanligtvis är det så att folk blir mer bakfulla med åldern. För dig är det tvärtom.
Tvärtom.
Ja.
Men jag säger det, mitt liv blir bara bättre och bättre ju äldre jag blir. Och jag vet att jag skiljer mig ifrån de flesta. Och jag vet att alltså, majoriteten av människor, kvinnor i min ålder, de har ju helt slutat bry sig. Det är inte så att jag har jättemånga i min närhet som kutar och liksom sprutar botox och fillers och tränar och bryr sig så jävla mycket om hur man liksom ser ut. Och alltså det, de flesta människor blir citat gamla efter att man fyller 40. Det är inte, varför fan ska det vara så jävla viktigt? En platt mage, vem fan bryr sig om en platt mage? De ska ändå bara stå och titta på någon fotbollsträning och gymnastikövning och sitta på något föräldramöte eller sitta på jobbet och äta lite finska pinnar och ta en kaffe och sen så ska man hem till familjen. Alltså jag kommer aldrig ha det livet. Jag kommer aldrig uppskatta det livet. Jag tror verkligen inte det.
Nej.
Fuck om vi ses om 4 år och jag sitter där med lite så här lite trivselkilo och nu är jag absolut bry mig fullkomligt och en ny pojke när vi flyttar ihop i villan
nu gör. Och nu bråkar vi varje dag om disken. Ja, nej, fan. Nej, men just det där du säger om att man ska, för jag var jätteorolig för det här med varannan vecka i livet och jag tyckte det kändes astufft liksom. Men nu när man är där och har liksom funnit sin plats i det, så finns det någonting i att liksom varannan vecka så är jag liksom pappa 100% och är med barnen hela tiden. Jag hämtar liksom, mina barn går extremt lite på förskola till exempel. Jag hämtar ofta mitt på dagen och drar till någon lekland eller badhus för att man kan liksom. Och sen andra veckan när jag inte har barnen så försöker jag klämma in allt. Du vet, jobb, det är paddel, det är CA-möten, det är kompisar.
Vad är det?
CA, vet vad det är?
Ja,
CA är för cocaine.
Aha, men... Ja, NA heter det väl?
Nej, det finns NA också.
Jag har aldrig hört CA.
Nej, det är lite hippare, lite mer coola människor.
Ah,
lite mer kändisar.
Nej.
Sant.
Ja, kul. Hänger du med Persbrandt då eller?
Som att jag skulle säga det till dig. Det kan du glömma.
Okay.
Men en vacker dag att vi kanske syns på ett möte. Du får hänga med om du lyssnar om du vill. Man kan hänga med och lyssna om man vill.
Men varför då? Jag älskar ju alkohol.
Jag
vet. Alkohol är
jag menar inte för din skull. Jag menar om du vill komma med och lyssna bara. Om det är i studiesyfte. Människoöden. Som min kompis. Fundera på saker.
Ja,
nej, men jag menar att du har problem.
Någon dag i juli när jag har lite på jobbet.
Exakt. Nej, men vad jag skulle säga var att just det här med att klämma in allt på ena veckan och sen bara barnen. Det är så jävla lyxigt att kunna ha det så. Det är underbart. Så jag håller helt med dig. Kan man vara närvarande förälder på ett sätt som är få förunnat.
Ja, men och sen när man landar i det också. Jag tycker att i början är man lite så här, så blir man bjuden på någon fest som man verkligen, verkligen, verkligen vill gå på. Och så utfaller den på en barnhelg. Och då börjar man rodda med barnvakter. Och sen efter ett tag så tycker jag i alla fall, landar man i ett liv där man så här, blir jag bjuden på någonting som är på min barnhelg, då tackar jag nej direkt. Jag funderar inte ens på hur kul det möjligtvis kan vara. Alltså om det inte är liksom bästa vän som fyller 40, klart man gör undantag. Men överlag liksom, att man är bara så här, barntiden är, då är det barnen.
Mm. När ska vi lära paddel förresten?
Hur bra är du?
Ja, men jag är nog ganska bra.
Mm.
Jag tror att du har väl spelat med Pelle Rosendel, va?
Mm.
Hur bra är han, tycker du?
Han har tydligen blivit väldigt mycket bättre nu. Han har ju spelat jättemycket i Marbella. Mm.
För jag spelade med honom för i vintras, och då var jag ganska mycket bättre än honom.
Ja, bra, men då så.
Ja, så vi ska köra du
och
jag.
Ja, gärna.
Absolut. När du vill.
Mm.
Har du någon du kör med ofta, eller varierar du lite?
Jag varierar. Alltså jag har ett gäng killar som jag liksom.
Du är rätt bra, eller?
Alltså det, man kan ju inte säga det.
Nej, det är så svårt.
Alla säger ju att de är bra i padel, så
det är märkligt. Men du, den här timmen gick fort.
Ja, verkligen.
Shit, för vi har kört en timme nu.
Ja, det har vi.
Och det var en timme jag tänkte.
Mm, perfekt.
Ja, vad ska vi gå ut med för slutord? Vad har vi än snackat om? Jag har ingen aning.
Nej, men allt.
Jag hade ett manus här, och det var typ två grejer jag
hade du ett manus?
Med. Ja, men jag hade några punkter. Ja. Men vet du vad?
Nej.
Jag vet att det är en bra podd när jag inte ens har kollat på manuset.
Ja, bra.
Och så var det idag. Så det är ett bra tecken.
Underbart, ja.
Men vi säger väl tack och hej då.
Tack och hej.
Tack och hej.
Hej då.